En podcast från Aftonbladet.
Det har gått drygt 4 månader sedan Irans högste ledare Ali Khamenei dödades, och nu begravs han i en flera dagar lång ceremoni som hålls i flera olika städer.
Millions took part in public funeral services for the country's slain supreme leader. They also called for revenge for the death of Ayatollah Ali Khamenei and US and Israeli airstrike.
Islamic tradition requires burial to take place as soon as possible after death, but this funeral has been on hold until the ceasefire brought relative safety more than 4 months later.
Begravningen omges av massiva säkerhetsåtgärder, samtidigt som den iranska regimen vill använda ceremonin för att visa sin styrka. Och Irans nya högsta ledare har ännu inte visat sig offentligt, något som spett på spekulationerna om hur läget är i landet. Vad tänker iranierna om det som händer just nu? Vilka risker finns det kopplat till begravningen? Och hur ska den nya ledaren hantera den kanske största prövningen sedan han tog över makten? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily, och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Aftonbladets utrikeskommentator Johan Mattias Sommarström. Välkommen.
Hallå där, tack så mycket.
Du, Johan Mattias, hur är situationen i Iran just nu?
Alltså, om vi ska titta just nu, så är det ju hundratusentals, för att inte tala om miljontals människor som då sörjer Ayatollah Ali Khamenei, som dödades i slutet av februari i ett israeliskt-amerikanskt bombanfall mot hans jättekomplex i Teheran. Där dog också barnbarn till honom. Hans son Mustafa Khamenei, som är den som har tagit över, sägs ha skadats svårt, men han är fortfarande ledare i detta nu. Men om man bortser från själva begravningsritualerna och ceremonin, så är det ett Iran som lider hårt. Jag menar, för bara ett halvår sedan så dödades uppemot 40 000 människor av regimen när de gick ut på gatorna och protesterade mot höjda priser, mot bristen på demokrati och repressioner. Så att det är ett Iran som är ganska svårt illa tilltygat, trots det man nu ser tv-bilder och stillbilder visa, alltså mängder med människor som samlas.
Och det är ju 4 månader sedan som Ali Khamenei dog, men han begravs först nu då. Vad beror det på?
Alltså, först hade man tänkt att begrava honom redan i början av mars, men eftersom det USA-israeliska kriget pågick och var väldigt intensivt då, så ansåg man att man inte hade möjlighet att hålla någon offentlig begravning. Man var rädd att efterträdande ledare till exempel skulle kunna bli måltavlor vid en sån här begravning, om det då skedde under brinnande krig. Så att man har hållit hans kropp enligt vad religionen föreskriver på ett sånt sätt, så att man har kunnat begrava honom mycket senare, vilket man då gör nu. Egentligen ska man ju inom islam begrava människor så fort det bara går, men här har man då hittat sätt att undvika det.
Och den här begravningen, den väntas ju pågå i flera dagar. Vad vet vi om den egentligen?
Alltså, det har hållits 3 dagars begravning i Teheran. Det hålls en procession genom Teheran, alltså där kistan har förts genom staden, och hundratusentals, för att inte säga miljontals, vi vet inte, det är väldigt svårt att veta och lita på siffror. Hör man dem från regimen så vill man så marknadsför de ju höga siffror, men hör man dem från oppositionen så är det naturligtvis lägre siffror. Men det är i Teheran. Sen kommer den också kistan att föras till grannlandet Irak, där det finns heliga ställen för shia-islam. Najaf och Karbala, 2 mycket viktiga städer och viktiga moskéer inom shia-islam. Där kommer också den här kistan att gå i procession. Man ska få chans att sörja Ali Khamenei även i Irak, är det tänkt. Sen kommer han också slutligen begravas i sin hemstad Mashhad, som också är en, vad ska vi kalla det för, viktig pilgrimsort inom shia-islam, men han är också därifrån från början. Och däremellan så kommer han ha besökt en annan stad, viktig religionsperspektiv, viktig stad i Iran, nämligen Qom.
Det sägs ju att representanter från andra länder väljer bort att delta i den här begravningen. Varför är det så?
Alltså, det är ju ganska toxiskt, alltså giftigt. Det här är ju ingen världsledare som har letat sig in i de fina rummen i västförsamlingar. De ledare som vi ser har hedrat Ali Khamenei är bland annat den tidigare ryska presidenten, nu ordförande i det ryska säkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev. Han var där i slutet av förra veckan i Teheran. Vi har representanter för talibanerna, för Hamas, för Hezbollah. Kanske inte så konstigt. Houthi-milisen också, som ju är så sammanlänkade med Iran. Annars är det liksom länder som Kyrgyzstan, Turkmenistan. Turkiet skickar en representant också, men ingen högt uppsatt. Så att de länder som skickar inte sina statschefer. Pakistan är ett annat land som skickar en biträdande minister, tror jag. Så att det är inte riktigt korrekt att skicka en statschef till det här.
Och säkerhetspådraget kring det här, vad vet man om det?
Ja, det är ju massivt. Det är ju revolutionsgardet bland annat som ansvarar för det. Ett gäng hårda iranier, regimtrogna, som inte drar sig för att använda våld, och som ju senast i januari låg bakom morden på uppemot 40 000 demokratiivrare i Iran. Så att det är ett enormt säkerhetspådrag, och man vill ju inte heller hamna där man hamnade 1989 med begravningen för Khamenei's företrädare. Då skedde en stampid, alltså en ihjältrampning, där minst 10 människor dödades, uppemot 10 000 skadades i olika grad. Så nu har man också byggt avskiljande väggar så att man inte ska kunna pressa på hur hårt som helst när de här stora folkmassorna rör sig mot kistorna.
På vilket sätt skiljer sig Irans nya ledare från den gamla? Och hur är relationen mellan USA och Iran just nu? Det pratar vi mer om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Men Johan Mattias, du har ju bevakat det här landet länge. Vad känner folket kring den här begravningen? Sörjer man, eller hur ser det ut?
Alltså, det är klart att det finns bland de här 90 miljoner invånarna i Iran, så finns det människor som sörjer. Det ser vi också på gatorna i Teheran när folk visar sin respekt till den tidigare högste ledaren. Men det är också väldigt många som på något sätt känner sig lätt när Ali Khamenei har försvunnit. Han var en diktator enligt många som såg till att det inte fanns en tillstymmelse till demokrati i landet. Det är inte så att det finns mer tillstymmelse till demokrati idag. Det gör det verkligen inte. Men det vi ser är ett splittrat Iran där stora delar av invånarna är emot regimen och kommer så att vara, medan det naturligtvis finns, ska vi kalla det för, hardcore-anhängare också. Sen har det här kriget faktiskt lett till en förändring, alltså det USA-israeliska kriget mot Iran. Det är inte så att folk helt plötsligt har börjat värna och vurma för regimen, men man har ändå sett att det här yttre hotet som Israel och USA står för har lett till så mycket elände och så mycket död och smärta. Inte för att man för den sakens skull ställer sig på regimens sida, men man ser ändå att det är inte direkt rosor och vanilj som USA och Israel kommer med.
Iran har ju en ny högste ledare nu, Mojtaba Khamenei, och han har inte synts till så mycket. Vad beror det på? Vad säger det om regimens sammanhållning?
Ja, nej, han har inte synts alls faktiskt, och man hade förväntat sig att han kanske skulle synas i samband med sin fars officiella begravning. Men det finns ihärdiga, jag ska inte säga rykten, utan uppgifter om att även han skadades svårt i den här bombattacken då mot Ali Khameneis stora residens i slutet av februari, och att han är svårt skadad och inte kan eller vill visa sig offentligt på grund av sina skador, men att han ändå ska vara vid fullt medvetande och kunna ta beslut, fast han fattar de här besluten från någon slags hemlig sjukhussal någonstans i Iran, tror man. Man vet väldigt lite om vad han gör och vad han vill. Man vet inte heller om det egentligen är han som bestämmer, eller om det är de nya befälhavarna för revolutionsgardet eller Basij-milisen eller den politiska ledarskapet. Det tycks som att det har funnits en del skav ändå mellan dels revolutionsgardet och de politiska krafterna i Iran, så att vi har sett lite slitningar där, inte minst under förhandlingarna med USA. Men hur allvarliga de här motsättningarna är, det vet vi inte, men det är ett frö som kanske demokratianhängare på sikt kan hoppas att det skulle kunna växa till en större spricka inom regimen.
Har man sett någon riktning hittills? Blir styret mer eller mindre hårdfört mot befolkningen?
Just nu så är det, kan man säga, på samma på samma bog som det varit tidigare. Regimen har fortsatt att gripa dels människor som anklagas för att ha varit med på de här demonstrationerna i december, januari. Man har också haft en gigantisk omfattande jakt efter misstänkta spioner. Som man då påstår har spionerat för Israel och USA under det här kriget. Folk som till exempel haft internet utan att man skulle ha haft det. Så att det är en fortfarande lika hård för regim.
Och hur ser det ut med fredsavtalet då mellan Iran och USA? Vad är det senaste där?
Ja, men det senaste är att det ändå pågår förhandlingar. Pakistanledda, Qatar är också med på ett hörn som medlare. Men man har inte kommit så långt som man har velat. USAs president Donald Trump hotar med jämna mellanrum att bomba tillbaka Iran mer eller mindre till medeltiden. Eller att helt förinta dess ledarskap. Det har funnits farhågor om att Israel också skulle sabotera de här samtalen genom att attackera förhandlingsdelegationen. Och sånt har inte skett än, utan det har mest varit hot. Men det är skakig vapenvila och det är svåra samtal som har svåra ämnen att befatta sig med.
Och i Hormuzsundet då, öppnas det upp nu eller hur ser det ut? Har det förändrats?
Alltså det har ju börjat öppnas upp. Det passerar fler fartyg där nu än vad det gjorde tidigare. Men det är fortfarande inte i den omfattningen som vi såg innan kriget. Det är ganska långt ifrån. Och det beror förutom på det liksom instabila läget på att man rätt som det kan bestämma sig för att stänga Hormuzsundet under ett eller ett par dygn. Men också på att försäkringsbolag är väldigt ovilliga till att försäkra fartyg som ska åka genom Hormuzsundet. Och gör man det så är det en enorm försäkringspremie eftersom just situationen är så instabil. Men just nu så är det, ska vi säga, halvöppet i alla fall.
Inne i Iran, och vet man någonting om den ekonomiska situationen? Hur har befolkningen det?
Alltså de har ju inte bra. Det var ju en av de stora anledningarna till att de här stora protesterna bröt ut i slutet av december och fortsatte in i början av januari. Folk har fått det mycket sämre, alla samhällsskikt. Det har varit svårt att få mat på bordet. Det är inte så att det ringlar långa köer i matvaruaffärerna, för människor har inte råd på samma sätt som man hade förut med vanliga basvaror till exempel. Så att det är ganska illa. Sen säger ju då USA att man ska släppa på vissa sanktioner mot regimen, men bland iranier så är inte förhoppningarna särskilt höga om att de här pengarna då som inte ska vara frysta längre kommer komma dem till godo, utan man tror snarare att det blir regimen som kommer att använda det för att göda sina intressen.
Sist här hörde vi Aftonbladets utrikeskommentator Johan Mattias Sommarström. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.